Detta föredrag tillhandahålls av Teofil, som är en evangelikal teologiförening som verkar för en förnyad frimodighet över Kristus och Bibeln. För mer information om oss, besök www.teofil.nu.
Tack så mycket för inbjudan till den här eftermiddagen om bibeltolkningens bakgator. Jag ska försöka göra en presentation och sen blir det förstås självklart möjlighet till frågor och invändningar och kommentarer, och det kanske kan komma längst vägen också. Vi är ju inte en större grupp än så. Det är ju en förmån förstås att vi inte bara sitter med en inbunden bok, utan att vi har själva författaren här som kan ju förstås höja nivån på detta samtal på ett väldigt bra sätt. Så det känns roligt att du är här. Vi har ju träffats tidigare i de här frågorna och vet väl i förväg ganska väl hur vi tänker och var vi står. Och jag ska försöka då ge min respons på din bok om bibeltolkningens bakgator. Låt mig då börja med att säga att det är ju ett enormt viktigt tema, frågan om bibeltolkning och hur Bibelns texter har använts och vilka konkreta uttryck det sedan har fått i människors liv. I många konservativa sammanhang så är man ju väldigt van vid att varna för faran att förneka Guds ord. Men man är kanske något mera blind för faran att förvrida och felaktigt tillämpa Guds ord så att det blir destruktivt. Det finns hårresande exempel på det i kyrkans historia, och den här boken ger ett antal sådana. Det finns hårresande exempel i nutid. Och vi kan förstås väldigt enkelt, man ser det ju lättare hos andra då, så vi kan ju tänka på muslimers tolkning av vissa texter i Koranen. Och vi förfäras och tar avstånd ifrån hur man läser en viss text och sen tillämpar den så att det innebär död och förintelse för många människor. Men samtidigt måste man ju då ta den utmaningen till sig själv, den heliga text som jag läser och som jag vill tillämpa. Hur gör jag? Hur förstår jag den? Hur tillämpar jag den? Vad får det för konsekvenser? Så att det är en väldigt viktig frågeställning. Ur kristens synvinkel så är det ju väsentligt att vi sätter in bibeltolkning i det perspektivet som finns i kristen tro av att Gud har skapat oss som förnuftiga varelser, som tänkande varelser. Han talar och utmanar människan inte att lyda blint utan att förstå och reflektera och tänka efter. Det här finns ju som en linje genom hela Bibeln, både i gamla och nya testamentet. Som kristna så tror vi på en allmän uppenbarelse att Gud har visat något av vem han är och visat sin vilja, och den är begriplig för människan på ett visst plan också utifrån skapelsen och utifrån människan själv, och därför måste man också lyssna till sig själv. Och sen säger ju kristen tro att Gud har talat i alldeles, handlat i Israel och talat i alldeles specifik mening till profeter och apostlar, och allra tydligast genom sin son Jesus Kristus. Och som kristen så måste man då hålla samman detta med människan som skapat i Guds avbild med ansvar att reflektera och tänka och pröva och försöka förstå den allmänna uppenbarelsen där Gud då säger någonting och den särskilda uppenbarelsen där Gud säger någonting. Och det här är väsentligt för kristna att kunna i sin relation till Bibeln agera utifrån hela det breda perspektivet. Så det finns, som jag förstår det, i kristen tro inte en uppmaning till blind tro eller blind lydnad. Och det finns absolut ingen kontrast mellan Gud och godhet. Alltså att det skulle stå i spänning och att man därför i Guds namn gör det som är ont. När jag läst bibeltolkningens bakgator så är det en mycket lärd och intelligent och intressant och väldigt viktig bok om tolkningen av bibeltexter i relation till tre frågeställningar, till relation till judar, relation till slavar och i relation till homosexuella. Boken har fått ett väldigt stort genomslag. Har fått väldigt positiva recensioner. Jag har ju hört ett antal biskopar som har hänvisat till just den här boken som the book när det gäller frågan om kyrkan och homosexualitet. Så den har ju fått en position av att inte bara vara en av alla böckerna i bokflödet, utan att vara den, i alla fall på svenska då, den avgörande boken för reflektionen kring texter om homosexualitet. Kan ju notera att de två första delarna har kommenterats väldigt lite i debatten, därför att det råder väl i princip konsensus om hur vi ska se på hur kyrkan har agerat. Och hela fokus har legat på, kan man säga, på del 3 av frågan om homosexualitet. Och det kommer också, eftersom det är det som har varit i själva diskussionen, så kommer det också i min presentation här att vara fokus. Och då är min... Ja, själva anledningen att fokus har legat där, det är ju förstås att detta är den största frågan på väldigt länge när det gäller offentlig diskussion i kyrkan. Hur ska, det har varit en diskussion i flera decennier nu, vad är en kristen syn på sexualitet och specifikt vad är då en kristen syn på homosexualitet och homosexuella relationer? Och det har väl inte varit någon större, så att säga, offentlig diskussion i kyrkan de senaste decennierna än den diskussionen. Så det är en väldigt viktig och väldigt känslig och väldigt stor fråga. En fråga som klyver kristenheten i Sverige och klyver kristenheten globalt. Och då är min första poäng här, det är att jag finner det väldigt olyckligt att man i boken först ägnar 274 sidor åt vidrigheter i historien som alla är överens om är vidrigheter kring antisemitism, rasism och kring behandlingen av slavar. Alltså i grunden människosynsfrågor där kyrkan och delar av kyrkan har varit med och trampa på människor och förringa människors värde och betydelse. Och sen lägger man in ett kapitel om homosexualitet. Och det här är ju det klassiska exemplet på guilt by association. Alltså att de som har den traditionella synen på homosexualitet ska kopplas samman med antisemitism och slavhandel. Jesper är en synnerligen sympatisk person. Men jag finner detta upplägget av hans bok synnerligen osympatiskt. Och jag föreställer mig vad som skulle hänt om jag hade skrivit en bok med liknande upplägg. Alltså guilt by association. Och nu talar vi om förfärliga saker. Om Auschwitz, om slavhandel. Så om jag hade gjort ett upplägg där homosexualitet förknippas med pedofili eller promiskuitet och skrev 274 sidor liksom, och så gjorde den sortens koppling, jag hade ju nog fått fly landet utifrån, så att säga, guilt by association. Du kan inte koppla samman de här frågorna. Detta måste få diskuteras för sig. Så det är faktiskt min grundläggande kritik. Det här är en alldeles för stor och viktig fråga i kristenheten idag för att hanteras på det här sättet. Frågorna behöver diskuteras var för sig. Om man sen går in och tittar på det här, den tredje delen då om homosexualitet. Så har den i grunden två huvuddelar. Dels en genomgång och diskussion av bibeltexterna. Och sen en historisk genomgång av den svensk-kyrkliga debatten. Hur frågeställningen har diskuterats och processen och de olika betydelsefulla böckerna och skrifterna i det här ämnet och hur utvecklingen har gått från en position av avvisande och sen gradvis en öppnare och öppnare inställning till ett mer reservationslöst bejakande. Så två delar av bibeltexterna och den svenskkyrkliga debatten. Om man då börjar med den delen som handlar om bibeltexter. Så sitter jag med en viss frustration när jag läser den delen. Och faktiskt en frustration som påminner lite om det som jag upplevde igår. Jag var på en debatt i Uppsala igår med en man som heter Ketriel Blad, som är ledare för det som kallas Messianska föreningen i Sverige. Och de gör en ny tolkning av kristen tro. De kallar sig inte kristna, utan de är en egen sorts religion som är mycket judaiserande, där de bekänner sig till Yeshua, men inte till inkarnationen och treenigheten, som man menar att den kristna kyrkan har blivit korrumperad och är idag väldigt långt ifrån det som var det ursprungliga. Och i sina skrifter så måste han ju då, därför att han Ketriel Blad och den messianska föreningen, de bejakar både gamla och nya testamentet, men de förnekar Jesu gudomlighet, och då måste han göra någonting åt de utsagor som åtminstone på ytan ser ut att indikera någon sorts gudomlig status hos Jesus. Och då gäller det att försöka få till texterna så att den där indikationen på att Jesus är Gud inte är någon verklig indikation, utan det finns alltid någonting bakomliggande så att det egentligen handlar om någonting annat. Och jag sitter med lite grann samma känsla, att det finns en förutbestämd uppfattning som det är viktigt att texterna ska fås att stämma med. Alltså att det är problematiskt om texterna blir för avvisande mot homosexualitet. Det jag först då noterar, om man går in konkret, det är att det som för oss som står för den klassiska synen på homosexualitet är det viktigaste textavsnittet behandlas inte alls. Förekommer inte, alltså första Mosebok kapitel 1 och kapitel 2. Det görs ingen genomgång av det som är hela öppningsscenariot i Bibeln. Och de två texterna behandlas inte. Och det finner jag ytterligt egendomligt. Att man går direkt till de texter som då ser ut att avvisa homosexualitet. Därför att ett avvisande bygger ju alltid på att man först bejakar någonting. Avgudadyrkan, som ju avvisas genom hela gamla testamentet, bygger ju på en bejakelse av den enda guden, han som har skapat allting. Alltså säger man nej till många andra saker. Och att därför bara börja med de till synes negativa texterna utan att bearbeta det som är den positiva öppningstexten när det gäller sexualitet finner jag egendomligt och obalanserat i relation till hur de som står för den klassiska uppfattningen här argumenterar. Därför att man tar sin utgångspunkt i de allra flesta fall ifrån första Mosebok kapitel 1 och kapitel 2. Och det är ju ganska, tycker jag, ganska tydligt i de texterna att det finns ett understrykande i kapitel 1 av två olika saker. Dels av polariteten mellan manligt och kvinnligt. Gud säger låt oss skapa människan till vår avbild, till att vara oss lika. Och Gud skapade människan till manligt och kvinnligt. Så det är det första. Det finns en stark betoning av polariteten mellan man och kvinna. Och så följs det direkt av det som är Guds första påbud, att vara fruktsamma. Så polariteten manligt kvinnligt kopplas då till fortplantningen och att uppfylla jorden och föröka sig. I kapitel 2, som idag har en helt annan både litterär genre och en helt annan ingång i skapelsen eller i berättelsen om skapelsen, så nämns ingenting om fortplantningen. Däremot så är polariteten manligt kvinnligt fortfarande understruket. Det går igen att människan är skapad som man och som kvinna. Men det som då understryks, det är samhörigheten. Att kvinnan skapas från mannen och sen, men är då inte detsamma utan är kvinna. Och sen att man i sexualiteten fogar samman och blir ett. Så där är samhörighetsaspekten mellan man och kvinna det som understryks. I mitt eget ställningstagande så är detta helt avgörande för hur jag tänker kring människan och kring sexualitet. Att Bibeln börjar här. Och att det är en text som sen inte ignoreras utan som i Nya testamentet lyfts fram av både Jesus och Paulus. Och som självklart måste vara en grundläggande text. Inte bara för att den är först i Bibeln utan därför att det handlar om alltings tillblivelse. Och där finns en indikation av Guds tanke. När vi idag som kristna ska motivera människovärdet så är det ju tillbaka till den texten vi går. Därför att människan är skapad till Guds avbild. Och det här skulle ju vara en helt grundläggande text. Just för att parera de vidrigheter som Jesper går igenom i synen på judar och i synen på slavar. Nämligen att alla människor, just utifrån Bibelns öppningskapitel, är skapade till Guds avbilder. Och därför, oavsett etnicitet eller ras eller hudfärg eller sociala positioner eller förmågor, oavsett allting, så länge man är kopplad till Adam och Eva, och det är alla människor, så har man sitt värde. Det andra som jag noterar, det är att den text som i betydelse för oss som står för den traditionella uppfattningen här kommer som nummer två efter skapelsetexterna, det är Romarbrevets första kapitel. Och då noterar jag att den texten får inte heller en ingående analys. Den nämns ett antal gånger. Men själva texten och sammanhanget i Romarbrevet 1, vers 18-31, som ju är ett långt sammanhållet textställe och en argumentation som Paulus sa. Det finns ingen genomgång eller diskussion kring det. Och det gör mig också frustrerad att den texten behandlas så styrmoderligt i förhållande till Sodomtexten eller texterna i tredje Mosebok som får mycket längre utläggningar och kommentarer och diskussioner. Trots att de texterna spelar mycket liten roll. Om ni skulle fråga mig hur jag argumenterar kring sexualitet. Det jag finner intressant när jag studerar Romarbrevets första kapitel och som då inte kommer med överhuvudtaget i Jespers bok här. Det är följande fyra punkter. Och texten är ju så här om vi ska fräscha upp vårt minne. Det är ju precis inledningen av läravsnittet i Romarbrevet och Paulus börjar ju på maximalt provocerande sätt med att tala om Guds vrede. Och texten lyder i sin helhet så här. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allsedans världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför lät guden följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra. Så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av all slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska. Fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar. Tanklösa, trolösa, hjärtlösa, kärlekslösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre, de tycker det är bra när andra gör det. Inte den mest uppmuntrande, meditativa och lättillgängliga texten kanske. Här finns några sidor i den här texten som jag tycker är väldigt väsentliga att lyfta fram. Det första är att de få verserna som handlar om homosexualitet här är ju insatta i ett övergripande resonemang som Paulus har, där det finns en övergripande logik. Och att bara zooma in på just de uttrycken som ligger där om homosexualitet är inte tillräckligt. Självklart måste man titta på de uttrycken och så, men det måste ju sättas in i Paulus sammanlagda resonemang. Och den övergripande logiken, det är ju hur Paulus beskriver människans grundläggande uppror mot Gud. Att vi har bytt bort skaparen mot det skapade, det oförgängliga mot det förgängliga. Att vi har inverterat, vänt ut och in på tillvarons grundmönster. Som en följd av att människan har vänt ut och in på tillvarons grundmönster, alltså det skapade istället för skaparen, en större invertering kan man inte tänka sig. Som en följd av att människan då har detroniserat Gud, har Gud överlämnat människan åt henne själv. Och Paulus räknar upp en lång lista på 21 synder. Hur vi nu förvänder och förvrider varje livsområde så att det inte stämmer med vad Gud har tänkt. Och det Paulus talar om där är inte ett situationsetiskt resonemang utifrån en specifik situation som många då vill tolka just verserna om homosexualitet om. Utan det handlar om, citat, det som inte får göras. Och först är den listan av det som inte får göras då homosexuella relationer. Inte för att det är en värre synd, men jag tror för att det är för Paulus just någonting som illustrerar den här inverteringen. Alltså man byter ut det naturliga umgänget mot det onaturliga, precis som alla människor byter ut skaparen mot det skapade. Så det första är den övergripande logiken. Det andra är referenserna till skapelsen, som för mig är väldigt viktiga här. Och som just har börjat med skapelsetexterna. Paulus talar i vers 20 om världens skapelse. Och han anspelar och citerar skapelseberättelsen i vers 23. När han nämner hur människan tillber bilder av fåglar och fyrfotadjur och kräldjur. Det är den sortens uppräkning vi har i första Mosebok kapitel 1. Det var djur som människan enligt skapelseberättelsen skulle råda över, inte tillbe. När han sen talar om naturliga och onaturliga sexuella relationer, så gör han det, menar jag, med skapelsen som bakgrund. Det är ju hela referensramen i sammanhanget. Hur Gud har skapat världen och så har vi bytt bort då det naturliga. Och det tredje som man måste ta med här tycker jag är författarens identitet och övertygelse. Vem det är som skriver det här, att det är en jude som bekände Jesus som Messias. Och judarna vid denna tid hade ett starkt avståndstagande från homosexuella relationer. Och det finns ingenting som talar för att Paulus skulle ha ändrat uppfattning på det området. Det här tycker jag är, man kan ju då ha andra uppfattningar om hur man ska förstå sammanhanget. Men jag tycker absolut inte man kan ignorera hela det här textsammanhanget. Det som sen tar mest utrymme i texten när det gäller bibeltexterna, så är det texten om Sodom. Och där tror jag att alla är överens om att synden i Sodom inte var specifikt homosexuell, utan det var ondska på alla möjliga områden. Och det som man ibland då historiskt har gjort att förknippa just Sodom med homosexualitet, det är inte inte riktigt, och man kan se i Bibeln att det är helt andra orättfärdigheter som lyfts fram. Så där är vi ganska överens i synen på den texten. Även om man förstås fortfarande kan säga att det går inte utesluta att också detta att man ville känna männen, alltså ha sex med männen, också kan vara en aspekt. Det behöver inte bara vara övergreppsaspekten, utan kan också vara att det var män som hade sex med varandra. Men tolkningen av den berättelsen är vi ganska överens om, och den spelar för övrigt mycket liten roll, och jag skulle säga i stort sett ingen roll alls i dagens diskussion bland kristna kring homosexualitet. När det gäller diskussionen av tredje Mosebok kapitel 18 och kapitel 20, så går Jesper igenom flera olika möjligheter att tolka det. Jag uppfattar väl att det är ingen av dem är standardtolkningarna, utan är tre nytolkningar. Och där hade jag gärna önskat en bredare diskussion kring också en mer traditionell tolkning av tredje Mosebok, de här kapitlerna. Samtidigt är det uppenbart att den här texten spelar inte en avgörande roll. Kristna tillämpar inte den mosaiska lagen. Vi läser inte Mose lag för att få etisk vägledning. Vem som helst som går in i en kyrka upptäcker ju att man inte använder den mosaiska lagen som den absoluta etiska riktningsgivaren. Och därför avgörs inte de här frågorna i tredje Mosebok. Kan väl reagera mot en viss form av trivialisering som jag kan tycka komma i delar av diskussionen. Det kan stå så här till exempel på sidan 298. Där det tas upp om ordet styggelse som används om homosexuella relationer i tredje Mosebok. Och Jesper påpekar att det är samma ord används också i femte Mosebok när det gäller oren mat, att det är en styggelse att äta sådan mat. Och skriver då att det är en styggelse på samma sätt som varje kräftskiva, julfest och ålagille. Alltså när vi idag äter sån mat som femte Mosebok beskriver som en styggelse. Men man kan inte bara titta, tycker jag, på ordet styggelse. Man måste väl också titta på till exempel straffsatserna i Gamla testamentet. Alltså att en styggelse kan vara en styggelse på olika nivåer. Vi kan se att det finns dödsstraff i tredje Mosebok 20. Det verkar vara styggelse på en väldigt hög nivå. Alltså behöver man igen, tycker jag, diskutera de sakerna aningen vidare. De sista bibelställena är första Korinthierbrevet kapitel 6 och första Timoteusbrevets första kapitel, som ju i Bibel 2000 första Timoteusbrevet kapitel 6 vers 9. Vi ser så hittar vi här. Nej, det är inte vers 9, nu ska vi se. Det är så mycket som... Jo, det är 6-9, ja, det är för små, jag får dålig syn här. Den hamnar i vers 9, så jag hade gjort rätt noteringar. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska förärva Guds rike? Låt inte bedra er, inga otuktiga eller avgudadyrkare eller hårkarar eller män som ligger med andra män. Så är det ett omdiskuterade ordet översatt då. Ingen sådan förärvar Guds rike, det är en lång uppräkning av synder. Män som ligger med andra män. Det här var Bibel 2000. Yes. Ja, just det. Och så stod det väl också i N81, och sen gjorde man, tycker jag, med all rätt en ändring där, därför att homosexualitet som läggning är ju ett ord som går tillbaka till 1800-talet, och innan det så har man i mycket lägre grad diskuterat det så som en läggning, utan det har ju varit en diskussion om handlingar. N81 fick kritik för det. Jag tycker folkbibeln ska kritiseras för det, och att det är mycket rimligare att översätta som man har gjort i Bibel 2000, män som ligger med andra män. Okej. Det som Jesper diskuterade är hur man ska förstå de grekiska orden som är svårtolkade, och ordsammansättningen som finns här är okänd före Paulus. Och om jag förstår det rätt, Jesper, så mynnar det ut i att du menar att det här är så pass osäkert att vi kan inte faktiskt veta vad Paulus la in i orden. Det är så jag uppfattar din sammanfattning i slutet. Precis i början skriver du det som jag tycker borde ha fått lite mer plats och utläggning, nämligen det är tänkbart att det är ett försök att skapa ett begrepp för det som i Septuaginta beskrivs i tredje Mosebok 18 och tredje Mosebok 20 av Arsenos och Koitein. Alltså att Paulus myntar ett nytt ord utifrån två ord som finns i tredje Mosebok 18 och tredje Mosebok 20. Utifrån hur det är översatt i Septuaginta. Och det är ju anledningen till, det är ju den tolkning som Bibel 2000 går inför. Och jag tycker att det är en ganska naturlig förståelse. Eftersom ordet Paulus använder här består just av de två delarna. Paulus var en jude med högt förtroende för Gamla Testamentet. Han citerar ofta Septuaginta. Och att därför säga att det är osäkert tycker jag är att ta ställning lite för svagt. Man kan ju säga att vi kan inte vara 100% säkra, men när jag har tittat på det här så tycker jag att argumenten för att Paulus gör en referens till Septuaginta är ganska starka argument. Och det har ju tydligen Bibelkommissionen också tyckt. Okej. Så mycket om bibeltexterna. Jag är alltså frustrerad över att fokus ligger på delvis irrelevanta texter, och att de riktigt relevanta texterna antingen ignoreras fullständigt som skapelsetexten eller ignoreras i sitt sammanhang, nämligen romarbrevstexten. Och jag skulle önska att en annan sorts diskussion av de texterna. Om man sen går till den andra delen, diskussionen av hur, eller presentationen av hur det har, hur diskussionen har förts i Svenska kyrkan, så tycker jag det är en väldigt bra sammanfattning och väldigt bra historisk genomgång. Som jag har försökt följa frågorna lite, så uppskattar jag mycket att läsa den delen. Samtidigt som jag också då måste säga att jag blev frustrerad över en del urval och frågeställningar och perspektiv som lyfts fram. Och för att ni inte bara ska behöva lyssna på mig, så tänkte jag att vi skulle läsa några avsnitt, och så ska jag ge lite kommentarer. Så du får gärna komma in med kommentar också. Så här är och här kommer en sida till, nästa sida. Kan vi se, jag fick ut. Och vi befinner oss här i mitten av 90-talet, och Svenska kyrkan har beslutat sig för att utreda frågan om kyrkan och homosexualiteten, och det finns en arbetsgrupp, och den lägger så småningom fram sitt resultat, och då finns det som blir arbetsgruppens huvudlinje är en ny tolkning av kyrkans syn på homosexualitet. Och sen finns det en alternativ linje där Agne Nolander, tidigare rektor på Johannelund, är den som sammanfattar det. Och då tänkte jag att vi bara skulle läsa ett stycke här. Ni ser rubriken där uppe, punkt 5, Agne Nolander. Vid sitt sammanträde den 25-26 januari 1989 beslöt centralstyrelsen att utöka arbetsgruppen med den inom EFS inflytelserika systematikern Agne Nolander. I utredningen motiveras inte detta val. Förmodligen hade vi att göra med beslutet att det skulle vara en allsidig sammansatt arbetsgrupp. Det är han som har författat alternativlinjens sluttext. Han beskriver inledningsvis sin bibelsyn. Den gudomliga bibliska uppenbarelsen är, och det är citat Agne Nolander här, är auktoritativ för kyrkans lära och grundläggande etiska undervisning och ska ges företräde gentemot den individuella religiösa erfarenheten vid teologisk och etisk tolkning och bedömning av vårt liv och verklighet. Nolander tecknar alltså redan i artikelns inledning att uppenbarelsen står i särställning i relation till erfarenheten. Det innebär att erfarenheten inte förnekas men att den inte tillåts påverka tolkningen av uppenbarelsen. Detta märks kanske tydligast i följande stycken. Reflekterade företrädare för alternativlinjen förnekar inte att homosexuella parrelationer kan vara kärleksfulla och innehålla värden som kroppskontakt, njutning, samhörighet och trohet. Samtidigt upplever de sig förhindrade att bejaka dessa relationer därför att kärleken enligt den bibliska uppenbarelsen inriktar sig på den högsta välgång för den man älskar. Och människans högsta välgång finner vi i lydnaden för Guds lag och syften med människans liv, inte i avvikelsen från den. Slutcitat. Nolander förnekar alltså inte att homosexuella relationer kan innehålla alla de positiva värden han anger, men han anser sig förhindrad att tillåta den påverka tolkningen av uppenbarelsen. Här märks hur olika Eskil Frank och Nolander resonerar. Den förre menar att en relation som kännetecknas av samhörighet och trohet inte svarar mot det Paulus beskriver i sina brev som exempel på gudlöshet och sedeslöshet. Den senare menar istället att hur kärleksfull en homosexuell relation än må vara kan den aldrig bejakas eftersom den per definition måste uppfattas som en avvikelse från Guds lag och syfte med människans liv. Det är värt att notera att ett skapelseteologiskt mönster tycks spela en större roll än enskilda bibelord. Även om Nolander säkert menar att det bekräftar den skapelseteologiska tolkningen. Den slutsats som bör kunna dras är att det inte är Bibeln som till sist fäller avgörandet utan en tolkning av vad som kan anses vara naturligt. Hur uppfattar Nolander den enskilda individens sexuella orientering i ljuset av det skapelsegivna mönstret? Citat. Utifrån denna grundsyn kan man inte säga att en homosexuell person är skapad homosexuell. Homosexualitet kan därför inte sägas vara en del av Guds goda skapelse. Däremot är det ett uttryck för ett funktionsfel i skapelsen. Detta drabbar människor utan påvisbar personlig skuld och utan empirisk vetenskap kan förklara dess uppkomst. Slutcitat. Nolander menar sålunda att varje enskild individ egentligen är skapad heterosexuell men att enskilda individer utan egen förskyllan drabbas av homosexualitet. Denna bör inte beskrivas som en sjukdom eftersom detta ord med sin speciella fysiska, psykiska och sociala innebörd utifrån modern medicin inte är tillämpbart på homosexualitet. Men begreppet lidande kan övervägas. En bättre är störning i och avvikelse från Guds goda skapelse. Trots att Nolander anser att etiketteringen sjukdom är olämplig menar han att det går att bli botad från homosexualitet. Finns tillförlitliga exempel både från kyrklig själavård och från sekulär terapi där människor som upplevt sig som stabilt homosexuella utvecklar en heterosexuell identitet genom en längre process. I sin artikel betonar Nolander att homosexuella inte får avvisas eller nedvärderas. En homosexuell person kan ge prov på samma omsorg, trofasthet och kärlek som heterosexuella. Störningen gäller enbart den sexuella dragningen gentemot en person av samma kön. Homosexuell kärlek är alltså inte sämre än kärlek riktad till en människa av det andra könet. Den är bara missriktad. Det är inte dess beskaffenhet som är problematisk utan bara dess inriktning. Det är inte uppenbart vad Nolander avser med ordet störning. Nationalencyklopedins ordbok definierar störning som företeelse som avviker från det normala eller förväntade. Inom modern psykiatri används ordet för att beskriva olika psykiska problem och diagnosgrupper, exempelvis ätstörningar. Till exempel anorexia nervosa och bulimia nervosa, sömnstörningar, sexuella funktionsstörningar samt personlighetsstörningar. Antisocialt beteende, borderline och tvångsmässighet. I alla dessa fall avses med störning något för vilket patienten för egen och andras skull erbjuds behandling. Ja, jag har läst Anne Nylanders text och tycker detta är en alldeles utmärkt sammanfattning och genomgång. Det som gör mig lite förvånad är hur kortfattat det som är alternativlinjen och som då är den mer klassiska förståelsen faktiskt avvisas. Och det är det som kommer nu. Jag vill att ni skulle läsa för hela texten här. Det problematiska i Nolanders artikel är gränsdragningarna. Vad betyder det att ingen är skapad homosexuell men att människor ändå är genuint homosexuella? Vad menar han när han å ena sidan avvisar uppfattningen att homosexualitet skulle vara en sjukdom men å andra sidan ändå är så positiv till försöken att bota homosexuella? Var går gränsen mellan å ena sidan omsorg, trofasthet och kärlek och å andra sidan den sexuella dragningen? Går det att klyva en människas relation till sin livskamrat på det viset? I vilken stund slutar den tillåtna kärleken och när börjar den otillåtna sexuella handlingen? Det är till sist svårt att undvika slutsatsen att Nolander inte tar problematiken på allvar. Annorlunda uttryckt, hans bebisyn hjälper honom inte att se frågornas komplexitet. Han tvingas teckna gränsdragningar som han inte redovisar. I inledningen skrev han att kyrkans lära inte får låta sig påverkas av människors erfarenhet, men den kan uttryckas på annat sätt. Men kan den uttryckas på annat sätt än med begrepp och bilder från den mänskliga erfarenheten? Det som blir kritiken av Agne Nolanders och alternativlinjens presentation här kommer enbart i frågeform. Och jag har svårt att riktigt se tyngden i de frågorna och uppfattar det som ett alldeles för lättvindigt sätt att bara vifta bort en viss uppfattning och tolkningsmönster. Alltså frågorna är så här. 1. Vad betyder det att ingen är skapad homosexuell men att människor ändå är genuint homosexuella? Ja, den frågan är ju tillämplig överallt i kristen teologi. Jag är genuint självisk, skulle många människor säga. Och jag skulle ju som kristen säga att Gud har skapat mig, fast min själviskhet skulle jag inte härföra till att Gud har skapat mig, utan är ju en del av den störning som finns i skapelsen efter syndafallet. Och så är det ju på alla möjliga områden. Hela distinktionen i kristen teologi mellan skapelse och syndafall gör ju att man gör den här sortens distinktioner. Att väldigt många män som jag pratar med kan identifiera sig med en inre promiskuitet. Och de skulle uppfatta det som en störning av den egna sexualiteten. Men man skulle inte säga då att Gud har skapat mig med en inre promiskuitet. Utan man säger att Gud har skapat mig som människa, som man, som en sexuell varelse. Men eftersom vi är i en trasig värld så har jag också en inre störning som tar sig uttryck i själviskhet eller i promiskuitet eller i gudsfrånvändighet, allt möjligt. Så jag uppfattar inte detta som alltså att det här verkligen problematiserar Agne Nylanders text. För det andra, vad menar han när han å andra sidan avvisar uppfattningen att homosexualitet skulle vara en sjukdom men å andra sidan ändå är så positiv till försöken att bota homosexuella? Ja, det framgår ju av hans egen text. Han vill inte använda ordet sjukdom på grund av de konnotationer i vår kultur som finns just kring ordet sjukdom. Däremot så vill han använda ett annat ord, till exempel ordet störning. Men en störning av olika slag, om man nu identifierar det hos sig själv och önskar bli av med det, då blir det ju relevant att söka hjälp och därmed kunna tala om att få bot från den störningen. Psykologiskt, socialt, sexuellt, vad det nu är för någonting. Alltså verkar det alldeles relevant att tala om störning och samtidigt, ifall det är riktigt att kalla det en störning, att man då söker bot. För det tredje, var går gränsen mellan å ena sidan omsorg, trofasthet och kärlek och å andra sidan den sexuella dragning? Går det att klyva en människas relation till sin livskamrat på det viset? I vilken stund slutar den tillåtna kärleken och när börjar den otillåtna sexuella handlingen? Ja, den sortens klyvning gör vi i många andra sammanhang. En gift man som har en väldigt god vän, en kvinna där det finns mycket omsorg och kärlek och uppmuntran. Men det är å andra sidan inte svårt att dra den när, och det är ju förstås helt okej för en gift man att visa omsorg om en kvinna som inte är hans hustru. Och samtidigt så är det klart vi drar gränsen när övergår detta i sexuella handlingar som är felaktiga utifrån att mannen faktiskt är gift med någon annan. Det verkar inte vara en i andra sammanhang artificiell gränsdragning utan en del av det som tillhör mänskligt liv. Så jag tycker det är synd att alternativlinjen avvisas bara genom retoriska frågor som i slutändan inte har någon större tyngd. Och eftersom det just är alternativlinjen till hela Svenska kyrkans förhållningssätt så det är klart att det borde diskuterats på ett lite mer ingående och djupgående sätt, tycker jag. Ni ska få en annan text. Och du ska självklart få möjlighet att replikera på detta, Jesper, så att vi ser. Här är en annan text där jag då hedrande själv figurerar. Och jag gör det på ett antal ställen i Jespers bok. Och nu vet jag tror att kopieringsmaskinen la av innan jag hade tryckt ut. Så om ni möjligen några tittar hos varandra. Alltså sidan 338 och sidan 339. Det handlar om det som från kyrkostyrelsens sida var väldigt, väldigt tung argument, nämligen kärleksbudet. Och att man gav det prioritet i relation till andra teologiska och bibliska resonemang, så var det budet att du ska älska din nästa som dig själv. Och om vi läser på sidan 338, andra spalten nedanför citatet. Nej, förlåt. Vi tar vänstra spalten, sista stycket. Hur bemöts då den argumentation som åberopar kärleksbudet som övergripande hermeneutisk princip i bibeltolkningen? Kritiken framkommer kanske tydligast i ett av Stefan Gustafssons anförande där han diskuterar på vilket sätt kärleksbudet har använts i debatten om samkönade relationer. Så kommer ett citat från mitt anförande. Man, alltså de som har skrivit den här skrivelsen, citerar Matteus 7, Galaterbrevet 5 om kärleken. Här blir läsningen i läronämndens text i sämsta mening fundamentalistisk. Man rycker ord och uttryck ur sitt sammanhang och ger dem en mening som de inte har där de står. Galaterbrevet 5 talar om kärleken som lagens sammanfattning, inte dess upplösning. Jag tycker att det är på gränsen till exegetiskt ohederligt att försöka hävda det. Slutcitat. Det som alltså är på gränsen till exegetiskt ohederlighet av kyrkostyrelse och läronämnd är att dessa två grupper enligt Gustafsson åberopar kärleksbudet i bibeltexterna utan att se till texternas kontexter. Gustafsson åberopar Galaterbrevet 5 där Paulus skriver att hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Han menar att det är väsentligt att notera att verbet är att sammanfatta, att uppfylla, inte att upplösa. Här berör Gustafsson två problemkomplex. För det första måste frågan ställas på vilket sätt den sedvanliga kristna tolkningen av de bibliska buden om exempelvis omskärelse, sabbat och matregler motiveras. Det bör finnas en rad påbud och förbud i Bibeln som Gustafsson menar inte är tillämpliga i en kristen kontext. Det räcker därför inte att hänvisa till verbet pleron i Galaterbrevet 5 och 14. För det andra väcker Gustafssons anförande frågan om huruvida det kan anses tillåtet att göra en åtskillnad mellan å ena sidan en specifik text i Bibeln, exempelvis Matteus 7 och Galaterbrevet 5, och å andra sidan kärleksbudet som någon form av kategoriskt imperativ, det vill säga en hermeneutisk tolkningsnyckel tillämplig vid all tolkning, inte bara de textavsnitt i vilka kärleksbudet återfinns. Det läronämnden vill betona är ju att kärleksbudet återfinns i såväl de synoptiska och johannesiska traditionerna som i de paulinska breven. Det kan därför anses vara en central nytestamentlig tanke. Frågan är inte huruvida kärleksbudet är centralt, utan hur det ska tolkas och tillämpas. Detta framgår även av Berit Simonssons anförande. Sluta. Det är trevligt att vara citerad. Jag blev lite förvånad sen i texten som följer, för jag tycker inte att den berör det som är själva kärnpunkten i mitt argument, utan det är ett sätt att försöka, tycker jag, leda bort tankegången från det som är själva mitt anläggande eller anliggande, alltså att man kan inte spela ut kärleken och Guds vilja mot varandra. Frågan om gäller alla bud i Gamla testamentet är självklart en viktig fråga, och självklart är det så att för jag tycker att det är självklart att man som kristen inte följer den mosaiska lagen. Och jag är inte omskuren och följer inte judiska matregler, och den som vet någonting om vad jag står för vet att jag inte ser att den kristna kyrkan ska uppfylla den, ska följa den mosaiska lagen. Men det är en annan frågeställning. Vilka delar av själva lagtexten ska föras över till Nya eller till, ja, till Nya testamentet och till den kristna kyrkan, om någon? Det som jag vill resa som en frågeställning här är, kan man bara ta den här satsen, du ska älska din nästa som dig själv, och diskutera det fristående från tankar om Guds vilja, Guds skapartanke, Guds väsen? Och det tycker jag då att kyrkostyrelsen och läronämnden gör. De väljer att ta en genväg, så att säga, i den etiska diskussionen och säga att allting löser sig. Eller väldigt mycket löser sig om vi bara tänker, du ska älska din nästa som dig själv. Men jag menar att det är ohållbart. Och det jag försöker visa är att Paulus kopplar ju tankegången till kärleken till nästan till frågan om Guds vilja. Och likadant när det gäller Jesus. Så alla är väl överens om att älska sin nästa är väldigt viktigt. Men man måste också fråga, vad är kärleken till nästan? Finns det definitioner kring det? Och hur förhåller sig de definitionerna till vad som är Guds vilja? En sista text och sen kan vi öppna upp för en diskussion. Och här kommer sidan 336. Och vi ska läsa faktiskt sidan 337, punkt C i den vänstra spalten. Det slutande planet. Det har redan nämnts att kyrkomötesledamöterna sällan ger explicita skäl för motståndet mot kyrkostyrelsens skrivelse. Det vanliga förfarandet är det som framkommer i de ovanstående sju citaten, det vill säga tämligen vaga referenser till Bibeln och bekännelsen. Den enda skrivelsemotståndarna som anger sina skäl någorlunda utförligt är Stefan Gustafsson. Det kan därför finnas skäl att dröja vid hans bevisföring. En kristen människosyn och en kristen äktenskapssyn bygger på första Moseboks skapelseteologi. Att Gud har skapat oss till man och kvinna, att han vill att mannen och kvinnan ska bli ett och att vi ska föröka oss. Och sen ser ni att det är utelämnat, så jag har sagt lite mer om första Mosebok kapitel 1 och 2. Vilket är, som jag sa tidigare, mitt grundargument, och det var mitt grundargument i kyrkomötet. Och sen längre ner, om vi tolkar första Moseboks två första kapitel dynamiskt, vad ska vi då säga till Feministiskt initiativ och Grön ungdom som föreslår polyamorösa relationer, polygami eller RFSL som diskuterar frågan ivrigt? Det här öppnar för en bibeltolkning som är totalt godtycklig. Av detta citat framgår det att Gustafsson argumenterar med hjälp av det som inom argumentationsanalysen kallas the slippery slope, till svenska ofta översatt med det slutande planet. Han menar att det inte går att upprätthålla skillnaden mellan en fråga som diskuteras, fråga X, och ett annat fenomen, fråga Y, som man vet att en förkrossande majoritet av kyrkomötesledamöterna inte bejakar. Hans sätt att presentera frågeställningen innebär alltså att X automatiskt leder till Y, och eftersom kyrkomötet inte vill Y kan kyrkomötet under inga omständigheter sanktionera X. Det är därför han väljer att diskutera partnerskap och polyamorösa relationer på en och samma gång. Om Svenska kyrkan kan tänka sig att välsigna samkönade par som har ingått partnerskap, det vill säga två personer som lovar varandra tvåsam trohet, öppnas porten till polyamorösa relationer, det vill säga fler än två personer som inte lovar varandra tvåsam trohet. Detta är ett skolboksexempel på the slippery slope. Vad ska jag säga om detta? Jo, jag säger följande. Det sägs då först hedrande att den som någorlunda utförligt ger argument, det är då jag. Och sen presenteras slippery slope-argumentet som om det var mitt huvudargument. För jag är den som då utförligast ger argument, och här kommer då skulle man vänta sig, här är hans bästa, starkaste argument. Ja, nu var det ju inte så i mitt anförande, utan i mitt anförande så är det starkaste argumentet skapelsetexten, det som skärs bort där i Jespers citat. Sen, eftersom kyrkostyrelsen gjorde en stor grej av att införa ett helt nytt begrepp, teologihistoriskt fullständigt revolutionerande, nämligen dynamisk skapelseteologi, och säga vårt sätt att komma undan första Mosebok 1 och 2, det är att tala om dynamisk skapelseteologi, så menade jag att det var väsentligt att ge en kommentar kring det. Alltså, om vi nu helt nytt börjar säga, när vi läser en text om skapelsen så kan vi tänka dynamiskt, nämligen att det som Gud sa då kan i ett senare skede tolkas dynamiskt och innebära någonting annat. Och eftersom det i samhällsdiskussionen vid denna tid hade förekommit flera förslag om polygami, så är det ju självklart att, för det vill jag säga, slippery slope är ju ingen ogiltig argumentation. Det är ju emellan, det behöver inte alltid vara så att ett steg leder till nästa steg, men emellanåt är det ju så att ett steg leder till ett annat steg, eller hur? Så det är ju fullt rimligt att kunna anföra det. Så jag anförde detta, och det var en kritik. Detta är inte min grundargument mot homosexuella relationer. Det var en kritik mot kyrkostyrelsens införande av termen dynamisk skapelseteologi. Och jag ville bara understryka att om vi inför det, på vilket sätt skulle vi kunna säga nej till polygami? Alltså då, man kan ju självklart argumentera dynamiskt. Nå, då blev jag lite frustrerad att det som inte alls var mitt huvudargument presenteras som om det var mitt huvudargument. Okej. Det finns mycket gott man kunde säga. Det finns många positiva recensioner av denna boken. Jag kände att mitt uppdrag här idag var att balansera upp det och ta fram några andra saker. Och ni har förstått, utgår från det som är min kritik, om den är riktig eller rimlig kan vi ju förstås analysera i samtalet efteråt. Jag tyckte alltså illa om The Guilt of Association. Jag tycker att bibeltexterna, de viktigaste bibeltexterna, hanteras väldigt ytligt i diskussionen. Och jag tycker delar av beskrivningen av alternativlinjen, det som då är den klassiskt kristna linjen, behandlas väldigt styvmoderligt. Och att författarens egna sympatier lyser igenom alldeles för tydligt i analysen av de här texterna. Okej, tack så mycket.